And here we go.
Hej och välkomna till avsnitt 2 av Nere på Noll, en podcast om hardcore som vi gör i samarbete med NBV i Örebro. Vi är fortfarande lika tacksamma att vi får låna deras podcaststudio. Sapp Danne, Sapp David, ni är med.
Hej,
hej, hej.
Vi har fått nya stolar, stort tack för dem.
Ja, ingen gnissel den här gången.
Och Danne sitter nära micken.
Typ.
Det som är fett är också att vi har fått så jäkla bra respons på vårt första avsnitt.
Ja, helt sjukt. Jag är ödmjuk och tackar så hemskt mycket för att folk bryr sig. Det är...
ja. Att folk orkar lyssna i en timme och 20 minuter.
Precis.
Jävla random bubble, men det är ju svinkul.
Ja, det är lite roliga kommentarer på Facebook, bland annat från Gabriel Salas här, som vill fylla i en fråga som kom upp under förra avsnittet angående Bullet Tooth Records, som First Blood har släppt skivor på, eller en skiva på. Han säger att det är alltså bolaget som Josh Grabell grundade när han efter mycket kontrovers och många dåliga beslut lyckades med konststycket att konka Trustkill. Vidare då, vad har vi gjort sen sist? Vi har varit på Motala Hardcore Fest.
Indeed, ja. Nej fan, det var ju riktigt kul tycker jag. Fan, bra överlag.
Vad var bästa bandet då?
Turnstile.
Ja, det var inte så mycket snack om det.
Jag var bara där en dag, ska jag tilläggas.
Oh, fan.
Men det var ju på fredags som det gällde egentligen tycker jag. Och apropå det så har jag gjort min Turnstile-läxa där när jag skulle... artbestämma den här jävla fågeln i början. Corvus corona är det latinska namnet. Och det är ju något så osexigt som en vanlig jävla kroka då, men så är det i alla fall. Corvus corona.
Jag hade hoppats på att det skulle vara en köttätande pelikan eller något.
Eller hur? Typ tråkigaste jävla fågeln. Men så var det. Jävligt grym spelning. Det kändes fan som att vara på riktig spelning. Det är inte ofta det gör det i Sverige.
Sämsta
var sämst, ja.
Det måste ju ha varit Night Fever, eller?
Ja, ja, nu är vi helt jävla till med här. Så jävla dåligt.
Och jag var inte där, vad var det som var dåligt?
Jag först var lite snackigt, jag bara, men de är så superkrossade, de är inte ens här, så här, typiskt anarkister. Sen när de gled upp på scen, och såg så jävla oanarkistiska ut. Det var liksom tight muskeltröja, stora brallorna, sköna handskar där. Och sångaren hade ju någon typ av konstig hårdrockssång. Så efter ett par låtar så gick jag på fråga Boris, vad fan, varför har du bokat dem här? Och så bara, det är helt sjukt, det är typ mest efterfrågade bandet av alla.
Shit.
Va? Så vad fan, vi
var det mycket folk som såg dem?
Nej, jag tyckte inte det var mycket liv alls.
Nej, jag vet inte fan vilka det var som...
Det var krusterna som inte var i tid.
Men något som var supersjukt sen var ju att jag hörde att sångaren har ju suttit i fängelse för att dödat en snut.
Fy fan.
Ja, det var lite random. Så tänker jag att det kanske är bättre att hålla sig till det då, som han verkar vara bra på än att göra rötten musik.
Ja.
Annat fiasko var väl Angel Dust. Tror jag allmänna inställningen var
ett kackigt ljud alltså.
Ja, helt och hållet.
Och så jävla oengagerat alltså. Jag fattar. Ja, jag tyckte det var
inget mellansnack.
Riktigt tråkigt.
Roligaste observationen ändå att Carl's Keps har börjat leva sitt eget liv och utvecklats sen vi såg den sist.
Ja, nu har han följt upp
Keps. Det är fortfarande militärkeps.
Ja, och där var ju också tyvärr så att ens värsta farhågor besannades. Också lite på grund av ljudet då, som var ganska dåligt under First Blood.
Ja, extremt dåligt i början. Jag fattar inte, de är ju proffs de där snabbarna. Borde ju kunna ratta lite... Borde ratta ljudet? Jag vet inte om det var backline som det var fel på.
Ja, nej. Svårt att säga.
Men det lät ju bra på de andra banden.
Ja, exakt. Ja, jag vet inte, men det var ju katastrofljud i början. Tog sig lite eftersom, men ja, jag vet inte fan.
Vi
Heldeback annars. Det var grymt.
Ja, verkligen.
Fan, vad kul det var.
Du fick ett litet snack med dem också då.
Ja, fan. Jag skippade ju Adolescence och drog och käkade lite med killarna. Och Och då var jag tvungen att fråga lite om den här hardcore beefen som jag hade på tal i förra avsnittet. Och där var jag väl lite... jag fick inte mina teorier bekräftade, om jag säger så. Jonas sa att han inte hade hört DS13-låten innan han skrev låten No Skins. Utan det handlade om när han skulle gå och kolla på DS13 och de hade satt ut ett plakat utanför spelstället och No Skins. Så det var den. Det var det låten handlade om.
All right. Andra grejer som vi tog upp i förra avsnittet, om man ska lämna Motala för en sekund, var ju den här Sheer Terror Diss-låten som vi skulle ha lyssnat på. Sing Along Stupid från deras senaste platta.
Jag har lyssnat och jag kommer inte på. Inte min närmaste gissning är att det är Judge.
Ja, det är väl det själv. Alltså det som är så solklart är att det skulle vara Judge. Men det är mycket... Alltså, jag tror väl att de är kompisar, Judge och Sheer Terror. Så det verkar lite skämt. Och min ursprungsteori där var ju att de har skrivit låten som en diss mot sig själva.
Okej. Okay.
Liksom för att...
Sjöng de 84 eller 94?
Ja, det kommer vi till också. Jag trodde ju från början då att de har skrivit en disslåt mot sig själva för att förekomma eventuella sågningar om att Paul Bearer kommer tillbaka 15 år senare med nya snubbar och ska vara Sheer Terror.
Mm.
En taktik de har lärt sig av Eminem.
Ja, det är möjligt. Men sen så gick ju hela den spåningen iväg. När jag upptäckte att de sjunger ju istället för Haven't Done Shit Since 94, så sjunger de, som det står i text efter, så sjunger de 84.
Mm.
Och då spricker ju hela den teorin. Och det funkar ju inte på Judge heller.
Nej. Så att ja, lite kraschlandning där och
ja.
På den disslåten. Men
du David var lite inne på Blackfly då. När gjorde de något vettigt sist?
84.
Ja,
vi kan ju säga det.
Ja, det är ju upp till
någon
lyssnarna
som lyssnar,
någon som har lite koll.
Exakt.
Ge oss facit.
Annars då, vad har ni gjort sen sist vi snackade?
Mest spännande är väl att jag skickade in Lost Creature-inspelningen till presseriet.
Nice. Vad är release-ambitionen?
68 veckor.
Ja, något sånt där.
Nice. På Dollar Green Records, alltså, som ni så fint kallar er.
Japp.
Yep. Nice.
Jag ska bli rika.
Själv var jag mest peppat att det har annonserats ganska tunga spelningar. Det som ligger närmast är väl att Mayhem ska spela i Örebro.
Ja,
vilket är helt
coolt. Riktigt coolt.
Vilka är det som är med i bandet?
Alltså det är ju Necro Butcher på trummor. Nej, förlåt, Necro Butcher på bas och Hellhammer på trummor. Och Attila på sång. Attila vet jag inte om man ska kalla originalmedlem, men han sjunger på den mest klassiska plattan, The Mysterious, Dom Satanas från 94. Sen har de två pers till som är session.
Hur många mer Sveriges spelningar är det?
Det var en hel
fyra stycken på den tiden.
Var det Mayhem som Boris skulle boka när han fick alla 10 000 kronors böter för att han hade haft blod på scenen?
Ja, men det måste ha varit på Gates of Metal 2005 eller något.
Var det det?
Ja,
för jag tänkte att det var någon typ av Hultsfred.
Nej, det var Hultsfred, men det hette Gates of Metal. De hade ju en hel jävla skärkdisk på scen. Det var ju som att gå rakt in i, liksom. Det blev ju skandalrubriker i
ja,
stora dagar.
Men det var ju mitt under den här galna kosjuke skräcken, så de fick ju ja, böter från, inte fan vet jag, Livsmedelsverket,
ja,
eller någonting.
För att de hade gått av på scen.
Men han kom
och
ju undan,
Boris fick ta det.
Ja, men han kom ju undan rätt lindrigt där i och med att det blev löpsedlar. Så sa han bara, men så här bra reklam kan man inte få för 10 000, så vi tar den där böten, det är fett.
Vidare så har ju finnarna varit igång igen och annonserat line-upen för Antirok 6. De kommer ju dra dit...
Heter det Antirok?
Jag vet inte hur man säger Antirok.
Nej, jag tänkte att jag har sagt fel.
Ja, jag säger Antirok, jag vet inte. Skitsamma.
Men
ja, det var inga direkta chockbesked. Det var ganska standard, men bara bra band hittills.
Ja, verkligen.
Death Before Dishonor, No Turning Back.
Wisdom in Chains.
Ooh, Bolt Cutdown.
Ja, de.
Nej, det är fan det.
Jag såg, de hade också bokat Fury of Five.
Oh, just, ja, fan,
just fan.
Undrar när det var.
Ja, februari 15.
Jag såg ju att du attenda någonting på Facebook med Fear of Five Lifeless och en hel jävla radda i London.
Det är väl kännas. Jag tror det var.
Det är billigare att flyga till London än att flyga till Finland.
Ja, det är Finland eller London. Tyskland kan man ju glömma. Det var ju som Omar skrev på den där konversationen att se ett Euro 5 i Tyskland, det blir så jävla lök så att det blir överdos. Det kommer liksom ta lite glöden av det hela, tror jag.
Verkligen.
Men ja, det vore ju sjukt kul. Och från This Is Hardcore så var ju Fury 5 pissbra.
Jag såg videon, det är så grymt.
Och han så jävla bra sång, låter ju exakt som på skiva. Så det kommer ju bli bästa 2015, kan jag säga redan.
Lika vältränad som förr.
Fett. Ja, Danne har skickat in skivor på tryck. Vad har du gjort då, David?
Medan Danne skickade in skivor var jag på semester i Rom.
Okej, okay, nice.
Ja, det var grymt. Inte så mycket hardcore relaterat dock.
Nej, okej.
Okay. Jag såg en kille med Hatebreed-tröja. Det var så nära hardcore jag kom på en vecka.
Du måste vara utsvulten.
Och det var inte ens en bra Hatebreed-tröja. Det var någon nyare historia.
Något nyare.
Man tar vad man får.
Ja, precis.
Men annars har väl Rom en ganska gedigen hardcore-scen. Tänk på Strength Approach och Reinforced och sådär.
Mm.
Jag vet inte fan, vad har
de
med?
De har ju också grönsaksmangel tänket Purification.
Ja, just det, typ bästa italienska bandet.
På tal om Purification, som väl är ett politiska hardline-bandet, så kanske vi ska presentera temat för det här avsnittet som,
ja, just det,
som blir lite av det politiska det avsnittet, i och med att vi är på gång till val i Sverige. Om mindre än,
om det nu har undgått någon.
Ja, precis. Och vi har väl tänkt att snacka lite om politiska låtar inför valet. Och lite om hardline och anarkopunk och stå utanför samhället och sådana saker. Jag vet inte...
Politik och hardcore.
Vilken ände vi ska börja, men...
Ja, man fan tar det från Purification. Det är väl lite snudd på hardline. Ett militant vegan straight edge band. Här kan jag också passa på att tipsa om sjuan. Weasel of Wrath, som är extremt bra. Det måste ju alla kolla upp.
Sen hade de någon break innan. Skivan heter Banging the Drums of War.
Ja, den är också ruggigt bra. Men jag såg ju på fejan här för inte så länge sedan om att Hardline har kommit tillbaka i Eskilstuna. Har ni såg den där?
Nej, vad var det för om?
Vart? På Facebook?
Inte vet jag.
Vad ska jag söka?
Nej, men jag såg en logga, Eskilstuna Hardline. Och det är ju alltså en grej som jag inte har varken tänkt eller hört någonting om på jävligt, jävligt länge.
Nej, men det var
vilka band är från Eskilstuna?
Ja, det är väl.
Vem är det som är Hardline?
jag vet inte om vi ska bara hänga ut folk så här, för att det var ganska dålig respons på den grejen. Jag vet. Alltså själva hardline-rörelsen spårar ju ut något kopiöst. Jag vet inte, ska vi
dra storyn lite snabbt?
Ja, alltså backstoryn på hardline är väl att den börjar någonstans med Vegan Reich, va?
Det är väl sången i det bandet som...
Ja, eller gitarrist kanske.
Jag tror det var sången.
Ja, Hardline Records har släppt massa som jag tycker är jävligt bra skivor, men jag är också sjukt okräsen. Raid, Statement från England, Vegan Rush,
Slave Ark.
Men när de drog igång hardline-grejen, då hade de väl någon typ av sign och något högkvarter och,
ja, det var väl jävligt centrerat runt den där snubben Sean, vad nu hette, och blev jävligt mycket personkult och Men framförallt att hardline-grejen blev så jävla snackis i Sverige. Man hörde bara, men du vet, i Linköping är det folk som är hardline. De är helt sjuka i huvudet, de äter inte socker. Och, fanns, alla hade olika definitioner på vad hardline var.
Nu är det tillbaks.
Och det är väl många sådana liksom... man kan hitta de allra extremaste människorna som rör sig i hardcore-kretsar också.
Ja, men precis.
Pro-life och...
Och liksom. Jag läste att han, Sean, gav upp och flyttade till Jamaica för att utforska rastafari-kulturen.
Det låter ju det är en svängning på något sätt.
Som är skaplig.
Ja, och sen att de på slutet där predikat att ta avstånd från hardcore för att... Ja, jag vet inte riktigt hur de motiverade det, men och sen att hela rörelsen konverterade över till islam också. Mm, så det var en riktig utsvängning. Men efter Hardline Records så startade han ju upp ett annat bolag som, vad fan heter det? Uprise tror jag den heter. Där de har släppt skitmycket skivor, bland annat Fallout Boy som är någon sånt här typ major label, ja, pop, precis. Punk.
Vad spelar de då? Ja, fortfarande poppunk.
Jag har inte hört det, jag bara vet.
Jo,
det.
Men Fall Out Boy är ju liksom, de får ju priser och såna grejer.
Ja, men det är ju MTV-band. Ja,
verkligen. Det är de som varit stämda för att snott textrader från American Nightmare.
Ja, jag vet inte fan, aldrig
jag tror det.
Mm. Men det är ju också, trummisen i Focus Minds spelar ju Fall Out Boy också.
Ah, okay. Pengarna ska in.
Ja, även Race Traitor som är ganska fett. Oh. Och jag vet även att Earth Crisis skulle släppa All Out War 7 på jag vet inte om det var under etiketten Hardline eller om det var det hans nya bolag då, men de var ju också på gång att bli en del i Hardline-klicken där från början.
Alltså det som jag alltid har associerat med Hardline, det har ju varit jävligt en extrem ideologi av både liksom de allra mest dedikerade straight edge veganerna liksom, att men taget till sin extrem, att liksom homosexualitet och sex är fel och att abort är fel och så vidare liksom, medans straight edge så som det är skapat av Ian McKay är liksom det här är inte.
Eller Ian McKay, där de tvistar de lärde.
Men att man där inte säger att det här är liksom en jävla strikta regler, så känns det som att Hardline är
där finns men, det regler.
Men också jävligt upp till tolkning.
Ja, liksom, verkligen, det finns ju väldigt många olika tolkningar av Hardline.
Det är väl straight edge också.
Ja, men inte på samma. Alltså jag menar, om jag lyssnar på en straight edge skiva eller om jag lyssnar på en skiva av ett straight edge band, så vet jag oftast att de är jävligt vettiga. Men ett hardline band, ett band som claimar hardline, kan ju vara allt från liksom
vettiga till
till helt jävla galna liksom. Mm.
Men du snackar lite om några nya, för det fick ju ett litet uppsving där med Catalyzed Records och Point of No Return framförallt, som var det var väl det största bandet. De brasilianarna.
Ja, precis.
Jag vet inte om just de Catalyzed banden Culture och Birthright och om de var uttalat hardline, men det snuddar ju i alla fall på det. Supervegan och...
Ja, precis. Day of Suffering är ju ett annat sånt där amerikanskt band som,
ja,
som
också... Ja, Eternal Jihad. Ja, miniserien, det är ju en banger alltså.
Jag får ju tacka min gamla kollektivkompis Erik Hultgren som faktiskt nickade Slave Ark på Ruckus back in the day, för att han introducerade mig till Slave Ark. För Slave Ark är ju den här liksom... Det är ju hardline, men de spelar jävligt bra musik. Det är typ som Marauder ungefär. Stenhårt, men... tyvärr så fick jag möjlighet att bläddra i en av deras booklets och de är väldigt så här pro-life och alla liv är heliga liksom, och homosexualitet är fel och så vidare, och då alltså har man suttit och digit ett sånt band så känner man sig ganska äcklig efteråt, kan jag säga. Men
ja, men det är alltid en fin avvägning där, vad man kan backa. Det är ju alltså bra musik är ju bra musik, och sen får man ju ha överseende med vissa grejer liksom, typ det här med att New York Hardcore alltid har fått den här högerstämpeln på sig. Mm.
Det finns ju en poäng i det också.
Ja, jo, det gör det väl, men om vi ska gå in på den grejen så ja, men man får ju tänka att om vi snackar från början New York Hardcore, så de var ju, vad kan de ha varit, fyra på bollen med hardcore. Det var ju först LA, Orange County som är mellanklass, medelklassområde, välutbildat. Sen kom det till Washington. Där kidsen i Washington kom ifrån liksom, ja, men alltså deras föräldrar jobbar ju för presidentadministrationen i Washington, så det är ju som överklasskids liksom. Och sen var det Boston, och det är ju också universitetsstad med Harvard och alla de här. Och sen där någon gång 82 typ, så kom ju hardcore på riktigt till New York. Men det var ju alltså superghetto.
Mm.
Det var ju liksom hemlösa ungar som sniffade lim och som var, ja men som Ramones liksom, så prostituerade och så. Jag förstår om man liksom, ja, vad fan, om man suger kuk innan repet, så kanske slinker ut en liten homofob textrad. Alltså, man får ju ändå se var de här människorna kommer från förhållanden. Och då säger jag inte att det är rätt, men man måste ju ändå tänka på att ja, New York i början var ju super ghetto.
Precis, och det var ju nog många texter som skrevs i tron om att det här kommer inte nå utanför våra gränser liksom, men så slog det igenom. Och det får man ju, får ju vissa fortfarande skit för än idag när de reppar OLs One Life Crew. Till exempel då, jag vet en historia när vi skulle spela med, eller när Lose the Life skulle spela med Wolfdown och fick försvara dig ett långt mail från Wolfdowns sångare till våran Facebook.
Men ni fick spela.
Ja,
men... ja, fan, jag har ju fan Wolfdown också som en punkt på dagordningen som jag tänkte snacka lite om. Men om vi ska stanna i New York så... Mm.
Ska vi ta några skeva åsikter från New
York? Ja, alltså jag är lite intresserad av det här med Cro-Mags som jag ser att du har printat ner här.
Ja men till exempel liksom, och jag antar att homofob ryktet på Cro-Mags kommer från omslaget till Age of Coral.
Mm.
Där alla har sett det är liksom
atombomb.
Ja, hur fan ser det ut? Men det är ju en det är ju en bild som skildrar massa jävla skeva saker. Det är drogmissbruk, det är djurslakt, det är någon som spelar på kamphundar.
Precis.
Ja, det är förstörelse och misär. Och mitt i den där bilden så går det två snubbar och håller varandra i handen.
Mm.
Det känns ju jävligt alltså, man ser i 2014 glasögon att hur fan kom den grejen in där?
Ja, precis.
En annan kul grej, John Joseph sa ju att tsunamin var ett straff för att japanerna dödade valar.
Ja, oh, ja, de är ju lite skeva. Jag vet inte.
Harley hade väl kniv huggit någon nyss?
Ja, fan.
På scen.
Oh, fan.
Ja, hur fan var det där? Det var ju nya basisten, han som kallas för Gook, som har spelat i ja, Sworn Enemy och Coldest Life och så var ju nya basisten i Cro-Mags, så honom hade ju Harley knivat innan ett gig typ.
Shit.
Jag har ingen riktig backstory på det,
inte jag heller.
Så
det är mycket våldsamma hardcore frontmän i det här avsnittet, måste jag säga.
Ja, så jag vet inte om eftersom både Harley och John Joseph är Hare Krishna, jag vet inte om den religionen har något ställningstagande anti-gay.
Nej, det skulle inte förvåna mig, det är ju en religion. Men det, ja. Ja, vidare då till Agnostic Front,
som brukar få lite skit.
Ja, precis.
Främst är det låten Public Assistance som brukar
som handlar,
diskuteras.
Som handlar om vad då? Eller hur går det?
Ja, men det handlar väl om bidragstagare. Men jag vet, de avslutar hela låten med någonting som känns rätt rasistiskt.
Jag har texten, jag ska citera.
Mm.
On TV with their gold chains, claim they don't have enough. I say make them clean the sewers.
Oh shit. Ja, det är inte super.
Ja, jag vet inte fan. Det kändes ju inte som att peka ut någon speciell folkgrupp där, men ja, hela den låten är ju rätt skev. Men vad man kanske inte vet är ju att alla låtar på den på Cause for Alarm-plattan är skrivna av Peter Steele från Type O Negative.
Aha.
Jag vet inte.
En annan grej på Agnostic Front. Stigma har väl ställt upp i presidentval.
Ja, eller att de hade någon typ av kampanj. Jag vet inte om han verkligen var en officiell presidentkandidat.
Fantastiskt ändå. Jag vill höra den, jag vill läsa den boken om hur den
kom. Valmanifestet.
Ja, vilken kung. Nej, men Peter Steele där. Men det var, de hade ju en liten crossover hardcore grej där med Carnivore. Och de har ju också rätt så mycket skeva grejer. Jag tänker bland annat på deras merch. De har ju en tröja som det står Brooklyn Boot Boys. Och så har de någon som ser ut som en svastika typ.
Shit.
Och sen gjorde de även den här tröjan som Harm's Way rippade sen.
Mm.
Our Pledge to Women, Protect and Propagate eller någonting.
Just det. Ja.
Jo, men just det, på Public Assistance så skulle jag ju komma till det att jag har också tänkt på det och på den här Live at CBGB-plattan så gör han ju ett litet mellansnack där mitt i låten. Där han börjar med "This is not a racist song, it's about them fucking Jews." Låter det som han säger? Jag vet, det är klart han säger inte det, men det låter verkligen som det. Det är så jävla kul, jag bara garvar varje gång jag hör.
Ja, vi är tillbaks. Tyvärr gick det inte att klippa in för någon tönt hade lagt upp den här låten på YouTube men klippt exakt när den skulle börja. Så.
Konspiration.
Verkligen.
Vi pratade om Sheer Terror förut.
Ja, precis.
Känns det som de har ungefär samma tänk som Agnostic på såna här grejer.
Mm.
Det är någon Ugly and Proud sampling. Är det någon sjukt skrung?
Ja, just det. Vad fan?
Vet du vilken jag menar?
Ja, jag vet vilken du menar.
You don't drink. Nej, you don't work. You don't drink.
Ja, precis.
That ought to be the law. Nobody has the right to booze unless they earn some money.
Ja, ja, men alltså den plattan är ju en bootleg. Jag vet inte hur...
Jag tror inte att det är en bootleg.
Det är en bootleg. Eller?
Det var ju nog... Som jag har fattat det, spelade de in skivan skulle släppa den på Biohazards skivbolag.
Okay.
Jag kommer inte ihåg vad de heter.
Mace
heter
som
de.
Släppte första Biohazard.
Så tog alla pengar slut så de kunde inte släppa den. Så försökte Sheer Terror köpa lös den. Och sen efter mycket om och men spelade de om låtarna och skulle släppa det på Tang.
Okej.
Okay. Men då var den där Mace-snubben tillbaks och släppte det ändå.
Aha.
Okay. Så har jag hört det.
Jaha, för de säger det på den sjuan som heter Asshole and Proud att det figurerar en skiva som är basically bootleg och ska ni köpa en platta med de här låtarna så är det den här ni lyssnar på nu. Men den där samplingen är ju alltså...
Det kommer från en film och då...
Snubben som säger det är ju någon typ av nazi.
Ja, han är rasist. Då handlar det ju om svarta.
Men just det sticket är ju...
Udda.
Ja, men det är inget rasistiskt i det som är inklippt, men fortsättningen och det som är innan. Exakt. Är ju högst suspekt. Ja, och apropå Sheer Terror, en annan grej om man snackar höger, så att det finns ju ganska stor rörelse av amerikanska band som är republikansk punk. Och tänker då till exempel Antiheroes då, som hade en grej, tror jag, en festival då, som heter Chaos for Christen. Och där Sheer Terror gjorde en skiva, en sjua, med samma namn. Och det här är för att skramla in pengar då, till sångaren i Antiheroes fru som har gått bort i cancer. Och de har fått den här sjuka sjukhusräkningen. Och då kan man ju bara tycka, bara, här är ett band som då hela tiden proklamerar att vi är republikaner, det är så jävla bra med den politiken. Och sen så sätter de sig själva i skiten då, för att då kan de inte betala sjukhusräkningarna. Då måste de hålla på och göra massa stödspelningar och stödskivor liksom. Och det blir så här backfire liksom.
Johnny Ramone var ju också republikan, tror jag.
Ja. Ja, det har jag också hört. Det tror jag man fått en hel del skit för.
Det var ju det. The KKK Took My Baby Away.
Just det.
Handlar ju om att han har snott Joeys flickvän. Så det är han som är KKK, republikanen.
Fan vad man lär sig grejer alltså.
Ja.
Utbildande podcast.
Jag tänker bara på, när man tänker på högerband, så tänker jag bara på Screwdriver. Som var den extrema National Front-backare liksom.
Ja. Ja, jag hade en liten spaning där på att på nya Madball-plattan, att den som jag tycker bästa låten, Black and Blue, när Freddy sjunger, han svajar lite på orden där, att det låter som Screwdriver. Mm. Men sen kom på att jag har aldrig hört Screwdriver, så jag vet inte, jag tror bara att det låter som Screwdriver. Men jag tycker den låten är jävligt fet.
Ja.
Var vi klara med högern, eller ska vi gå över till vänstern, eller vad har vi något mer?
Har vi mellanbanden?
Ja, precis.
Centerpartistisk hardcore.
Exakt.
Bondeförbundet.
Slopa, ja. Nej, men vad fan.
Vi släpper höger, går på vänster.
Precis.
Det rätta sidan.
Och det mest outspoken vänsterbandet i Europa de senaste åren har väl ändå varit Wolfdown, eller?
Ja.
Det känns som det.
Ja, jag har inte lyssnat på
det. Jag kan också erkänna, jag har aldrig lyssnat på det.
Men det är ju, alltså jag har lyssnat på det nu eftersom det blev så jävla mycket snack om deras kontrovers, att det var ju jävligt bra. Det var ju rätt...
Det är lite tyngre, eller?
Ja, lite tough guy, fast icke tough guy.
Var är de ifrån?
Tyskland.
Precis.
Är de?
Ja, tror det.
De är ju ett av de mest flitigt turnerade banden också.
De ja, de där spelar ju i Sverige jämt.
Ja, och ja, framförallt så är de på så här extrema ställen också, i Indonesien, och de har kört USA och de har kört liksom Europa flera gånger om. Så att...
Men vad var beefen då?
Nej, men de verkar skitit lite i blåskåpet här nu när de gjorde den här merchen.
Ja, precis. Merchen i fråga var ju då en t-shirt med hammaren och skäraren på. Som det blev en väldigt, väldigt backlash på. Men
ja, man kan ju förstå, eftersom de har jävligt mycket öststatspublik, och det är väl kanske inte superpoppis och claima kommunistsymboler där.
Nej, precis.
Men jag har fått...
Vad utmynnar det i? Ingenting?
Ja, det utmynnar väl i att de... Ja, jag vet inte.
Är bannade från Polen.
Typ, men jag vet inte. Jag får jävligt douchiga vibbar av hela det där bandet. För jag vet att de är jävligt mycket för att klanka ner på andra band. Och andra bands åsikter eller påhittade åsikter. Tänk ju närmast på Spider Crew då, som är... en svensk kille som är med.
Resten är tyskar.
Det är ju amerikan och...
Jag tror de har en...
Ja, de är från Österrike, men de har ju... Mm. Det är ett blandat gäng, men... Wolfdan hängde ju ut Spider Crew som ett högerband.
Just det, på sin Facebook, ja.
Och gjorde så att de blev... att de inte fick spela på en stor festival då.
Okej.
Och det här var ju på som jag tycker jävligt långsökta anledningar, att Spider Crew hade i en av sina låtar hade de snott ett par textrader från en Youth Defense League-låt. Och Youth Defense League är ju ett, det kan man säga, ett jävligt suspekt band. De säger ju mycket... mycket konstiga grejer. Men jag menar, den låten är ju... den är med på den här klassiska Revelation-samlingen. Och de figurerar ju i... jag menar, i antifascistiska sammanhang också. Mm. Även om de nu har kläckt lite konstiga grodor.
Mm.
Så jag menar att Wolfdown då hänger ut ett band som fascister... bara på den här textrader från ett annat band som i sig inte är något fel på. Det är ju en working class låt liksom. Mm.
Hade Spider Crew sparat?
Ja, jag frågar ju mig för lite här nu då, och ska läsa vad som skrevs tillbaka. Wolfdown är ett band som hänger ut andra band som nazister eller rasister på obefintliga grunder. De har anklagat Spider Crew för att vara högerextremister. Och det är helt sjukt, eftersom vi är mot fördomar, förtryck och rasism. Vi är ett internationellt och mångkulturellt band med medlemmar från Colombia, USA, Österrike och Sydkorea. Och vår gitarrist är även av judisk härkomst. Dessa anklagelser är minst grundlösa, och det gjorde att Spider Crew blev botade från Cortex-festen.
Okej.
Ja, det så jag vet fan. Och jag har hört från andra också att att det är Wolfdown som låg bakom hela den här No Way for Harm's Way-kampanjen.
Jag tänkte också på det. Mm-hmm.
Så de verkar vara jävligt sugna på att hänga ut andra band.
Precis, lite alltså, ogenomtänkt också får man väl säga. Speciellt när de verkar vilja slänga ut tröjor med provokativ design. Och även, alltså bara man går in och kollar på all jävla merch som de har, så framstår de ju som ett kommersiellt band liksom, som fokuserar på det mer än liksom sitt budskap.
Ja, jag vet fan.
Är de kommunister? Det är ju ingen film med det.
Nej, det var ju bara
om att de inte kan stå för det.
Ja, men jag menar lite dåligt.
Ni hörde nog inte vad jag sa. Jag sa ett kommersiellt band som försöker sälja så mycket t-shirts som möjligt.
Jaha.
Med tanke på de prints som de har.
Ja, och sen var det väl det här att de mixade anarkisymboler med Hammarskjöld.
Ja, precis.
Vad vet jag om det? Ska vi dra någonting om No Way for Harm's Way-kampanjen som jag tycker var rätt ogrundad också?
Ja, just det. Den var väl aktuell för ett år sedan ungefär när Harm's Way skulle just spela i på Fluff.
Ja.
Och de gjorde sin Europa-turné där.
Ja, det var väl i samband typ med att de spelade i Sverige, va?
Ja, precis. De hade ju ett gäng gig bokade där, bland annat i Örebro, va?
Ja, de spelade i Örebro, det var grymt.
Det var jävligt grymt.
Just det. Men det var väl framförallt på Facebook det här tog sig uttryck med
som vanligt.
Ja. Med en tyskbackad fansida där de då outade att
sången tränar på gym.
Ja, men typ. Och att Flufffest borde avboka Harm's Way. Just på grund av att jag vet inte vad upptakten var. Var det just att de släppte en provokativ t-shirt där som var en
Nej.
Ja, jag inte riktigt
var det inte att de var lite macho typ?
Ja, men det känns också, hur fan orkar man dra igång en sån kampanj bara för att sångar råkar vara gymkille? Jag menar, det är ju inte förbjudet. De andra i bandet är ju liksom trådsmala veganer. Det säger de ju ingenting.
Nej,
om.
Nej, precis.
Men det utmynnar ju också ingenting.
Nej, men det är...
De spelar ju ingen... Ingen brydde sig och protestera längre.
Nej, men det är konstigt hur man kan lägga ner så mycket energi på att dissa andra band sådär.
Ja, verkligen. Det är som att man... jag vet inte.
Det är som hiphop, det är så man kommer upp sig i hardcore-svänga.
Ja, eller hur?
Men det är ju intressant då, och om man ska ta det tillbaka till Wolfdown där med att de nu nyligen förlorade sin sångerska. Och av lite oklara anledningar.
Definiera förlorade.
Ja, hon valde att lämna bandet. Förlåt om jag är otydlig. Men de har ju spelningar planerade framöver, bland annat i Ryssland. Och där kommer de ju ha stand-ins. Så vi får se vad som händer med bandet. Men sen har jag faktiskt tagit fram en lista här med lite politiska låtar som jag tycker sticker ut. För det är ganska förekommande inom både hardcore och punk att man har mycket left eller vänster sympatiserande texter liksom i låtarna. Men jag kollar lite på band som har gjort, ja, gått en liten annan väg men ändå varit väldigt så här vänsterpolitiska i sina texter, och ganska stora band också då, till exempel Anti-Flag som är ett stort liksom punk rockband.
Ja. Är de stora i allmänna kretsar?
Jag tror det.
Ja, alltså i min generation, eller vad man ska säga, så jag har ju vänner som inte alls är aktiva i punk eller hardcore-scenen som lyssnar på Anti-Flag, så det är ju ett band som sticker ut ur mängden liksom. Men det är för att de har ett mer pop-radio-sound också. Men
jävligt bra, alltså. Ja, jag gillar det skallt.
Väldigt politiska texter, framförallt då The Press Corps, som jag tycker är liksom en låt som till och med har spelats på amerikansk radio, men som ger en sån jävla känga till amerikansk media. Och $1 trillion, som en annan låt som verkligen sågar amerikanska regeringen vid fotknölarna.
Ja, det är så jävla gött med, alltså, när ett sånt stort band verkligen tar
ställning.
Ja, tar rejäl ställning. Så de... Ja, men alltså, så inte bara det man predikar för de frälsta.
Nej,
utan
exakt.
Att man går ut till mainstream, så det är kul.
Och ett annat band som jag fortsätter att bli golvad av när det gäller texterna, det är ju Strike Anywhere. De har ju konsekvent gjort i hela sin jävla samling av plattor väldigt så här provokativa och blandade teman på texterna liksom. Som på Dead FM som kom 2006, som de även turnerar på i Örebro på Treasurefest.
Det var ganska bra spelning.
Ja, hjälpa. Jag gillar det. Alltså, så jävla bra sång. Det är, ja,
sjukt bra.
Riktig känsla.
Sången hade rasta flöter. Det enda jag kommer ihåg.
Det har han fortfarande, kan jag meddela. Men att han,
det är ju också en jävla grej. Varför har alla krustare rastafläter? Det är ju, vad fan, det är ju för fan en religiös grej, lika som burka ju. Om de nu är så antireligiösa, varför glider de runt med det?
Faktiskt, det är en bra fråga vi får.
Det är ju icke-frivilliga rastafläter, det är det.
Det kanske bara är en ovilja att gå och klippa sig och behöva betala för. Jag vet inte. Men i alla fall på DRFM-plattan så blandar de ju texter om sådana bortglömda saker, i alla fall i våran tid, som atombomberna under andra världskriget. De pratar...
Känns ju lite gjort i och för sig. Men...
ja, men...
Nej, ja.
Släpp det för fan.
Eller The Promise, som är en låt om att man ska kasta sten på poliser, vilket...
Alltid rätt.
Precis. Sen vill jag också nämna Propagandi, som många väldigt bra texter om varför vi borde...
Det känns som att de är så sjukt vettiga.
Ja, men verkligen. Och det reflekteras i deras texter, typ Fuck the Border liksom.
Skulle jag försökt grävt upp någon smuts på Propagandi?
Ja, det blir svårt alltså.
Sen vill jag också nämna Satanic Surfers, som...
Där, jag var lite otippad.
Ja, men ändå, Rodrigo, när han fångar liksom de texter som han har skrivit som PC, som handlar om rasism och fördomar liksom,
som... Ja, det känns som att Satanic Surfers gick från totala nonsenstexter,
ja, precis,
till att bli jävligt, jävligt politiska där mot slutet.
Exakt samma som NoFX.
Ja, faktiskt.
Verkligen.
Jag har ju även hört någon story om när Satanic Surfers fick stryk av Scarhead på någon festival. Ska fan hur det var nu. För jag tror det var så att sångaren och Danny Diablo hade stått med någon sån här käpp på scenen. Någon sån här pimp-käpp liksom, och var jävligt häftig. Och där tyckte ju Satanic Surfers att det var ju jävligt macho och det var ju töntigt. Så de hade gått fram och fråga vad håller du på med?
Käppen?
Ja, exakt. Och då hade det blivit strykt direkt.
Var det då de varit politiska?
Ja, exakt.
Nu får det fan vara med de här Danny Diablo-karaktärerna.
Det kan vara, det bästa han har gjort i så fall.
Nej, och sen just... En liten benämning tycker jag ändå, även om det kanske inte är så mycket hardcore, men det är ändå ett band som är rotat ur hardcore från början, men som blev väldigt mainstream, nämligen Alexis on Fire, som var väldigt populärt i början av 2000-talet och mitten av 2000-talet.
Ja,
men som också nådde ungefär samma framgång som, om inte större än Anti-Flag då. Och de har en del låtar som behandlar HBTQ-frågor och så vidare. Mm. Och som de ändå liksom väljer då.
Ja, men det tänkte jag också på när vi snackade om Propaganda, att det var ju första gången jag kom i kontakt med, eller man hörde en låt där de sjunger om homosexualitet och sådär, och när man var 16 och inte hade sett någonting av världen, så tyckte man det bara, shit liksom, är det Did you know when I was 9 I tried to fuck a friend of mine. He was 8, then I turned 10. 10 years later it happened again. This time it was me on the receiving end. Och då fick man bara, okej, så här kan det vara också.
Ja, verkligen.
Vad fan, sent ska syndaren vakna. Och vi har ju fan vi har ju Pride-vecka här i Örebro för tillfället, så jag tänkte vi borde ju ta och snacka lite queercore också. Mm. Ja, vart fan börjar man på det? Det första man tänker på är alla de här jävla spexbanden.
Black Flag.
Ja, just det.
Youth of Gay och
Gay.
Ja, just det. Men det känns ju mer som liksom...
Är det seriöst eller?
Nej, det är ju rent ploj, och det har ju inget med den grejen att göra. Men för jag har aldrig hört någon
med. Inte jag heller.
Men jag tycker det är ganska roliga ordvitsar, ja, om inte annat. Men sen har vi ju Pansy Division som också köper det humortemat, men de är ju i alla fall det är ju gay folk som spelar, så mm. Det kan jag fan också rekommendera, Pansy Division, alltså det är kul. Och hela queercore, eller jag vet inte, typ man tänker alltså från början så band som Big Boys och Dix var ju, hade ju liksom öppet homosexuella, ja det var ju sångarna i båda bandet, och det är ju alltså typ tidigt 80.
Mm.
Och båda de är ju från Texas, så jag kan tänka mig att den måste ha
lynchstämningen.
Eller hur? Först punkare och sen bög på det. Ja, i Texas 80, det är ju fan, det är stort.
Verkligen.
I Sverige har vi ju...
Ja, vadå? Iron?
Iron heter de, ja.
Jag vet inte,
en skiva som heter
Sex positive hardcore.
Ja, jag vet inte om de är gay eller, men de tar ju pro gay ställning i alla fall. Mm. Jag vet inga andra svenska band som riktigt har vågat ta den pucken.
Nej, verkligen.
Mm.
Sen rent det som har varit mest uppmärksammat på senare år är väl också Against Me.
Just det.
Får man säga. Där frontmannen Tom Gable bytte kön.
All right.
Och fortsatte vara frontman. Ja, frontkvinna då.
Och Vision of Disorder.
Nej, Life of Agony.
Life of Agony.
Ja, det är precis samma där.
Vad heter han?
Capote. Han heter ju Mina Capote nu för tiden. Okay. Och är också bytt kön.
Och det var ändå lite tough guy.
Ja, eller hur? Och man kan ju tänka mig liksom... Det ger ju ett nytt djup till liksom hans texter och liksom Life of Agony, vilket helvete han verkligen har haft om man har den här liksom identitetskrisen och tänker ju att fan, det lär ju suga mycket och liksom leva i fel kropp och,
verkligen.
Ja, det är ju jävligt bra band. Jag skulle jävligt gärna vilja se Life of Agony nu.
Mm.
Såg de på Hultsfred.
Spelar de fortfarande?
Ja, det tror jag. Såg de på Hultsfred en gång innan jag lyssnade på dem. Och tyckte det var så där, men lyssnar mycket på dem på sista tiden. Jag tycker det är in helvete bra.
Fett.
Och fan, tillbaks till Iron också. Jag tänkte på just med att de är så här, snackar väldigt mycket om sex och att de är liksom promiskuösa, och ändå så är de ja, men väldigt frontade straight edge.
Mm.
Ja, jag vet inte. Don't drink, don't smoke, don't fuck. Liksom. Plockar de russin i straight edge-kakan? Eller vad?
Nej, men alltså, konsensus har väl alltid varit. Nu ska jag inte säga att men nu ska jag inte gå on the record och säga varken bu eller bä. Men konsensus har väl alltid varit att det där är någonting som vissa väljer att lägga till. Precis som att man kanske äter kött eller man kanske inte äter kött om man är straight edge liksom. Det är upp till var och en. Det är liksom inget. Det är väl samma sak som att dricka kaffe på ett sätt. Alltså att knulla, det är visst, du kan bli beroende av det här med, men du kan ju bli beroende av.
Ja, nej, jag tänker bara på de textraderna som ändå är så alltså, liksom.
Jag har fått för mig
att det myntades, eller liksom hela konceptet.
Men jag kan ju säga att det har inte varit helt smärtfritt för dem att faktiskt ha så frontade lyrics när det gäller gay rights och sådana saker. Mm. Eftersom det är väldigt lätt att man ifrågasätter dem, just för att kanske inte, de kanske själva inte just är hbtq-personer.
Mm. Men ändå så väljer de att, ja, fortsätt.
Ändå så väljer de och rikta lampan mot det ämnet liksom.
Ja, det känns ju jävligt okontroversiellt i Sverige, men jag vet ju att de är jävligt poppis utomlands. Ja, men typ i USA och sådär.
Mm.
Det kanske är där det är kontroversiellt fortfarande.
Mm. Och jag menar, det är väl inte, ja, det är väl samma sak på ett sätt som att du ska inte tro att du kan komma hit och föra våran talan liksom. Lite den mentaliteten kan jag vissa ha, men
ja, men det blir också så, vad fan, det är väl, vad fan, det är väl bra.
Ja, jag
förstår inte riktigt hur folk kan ha någonting emot det, men
nej, jag vill understryka att jag också tycker att det är väldigt bra, men jag säger bara att
jag har hört
upplevt viss backlash på det liksom, men det har inte alls varit i paritet med hur positivt det har varit, tycker jag och många andra, så att Fortsätt göra det ni gör, kan jag bara säga.
Iron spelar med Catharsis, som kanske är det mest politiska bandet jag vet i alla fall. Nu till helgen.
Var då?
Stockholm.
Ja, på söndag. Det är skitkul för dem att de får vara förband. Just jag var nere och träffade Thomas för några veckor sedan, och han älskar ju verkligen Catharsis.
Ja, men det hör man ju på den här Iron-låten som är... Vad fan är det den heter nu? Den som är så jävla bra.
Hitlåten.
Ja, Anthem Straight Edge.
Ja, precis. Ashes to Ashes, Dust to Dust.
Det hör man alltså när han går in och viskskär lite över takten. Det är så... Ja, fan, det är gåshud på den. Så de har ju hamnat helt rätt som förband.
Verkligen. Och det där kom ju vi in lite på när vi åkte hemifrån Motala Hardcore Fest, när vi började snacka om anarkopunk och leva utanför samhället och så vidare. Just på Catharsis och hur deras medlemmar väljer att leva liksom.
Vad jag fattade som så är de ju helt utanför. Alltså, de lever ju verkligen... de lever ett helt annat liv. De äter bara sopor. De är liksom frivilligt hemlösa. Och
vart bor de? Eller var kommer de?
Från typ North Carolina eller något sånt där, tror jag.
USA. USA.
Så jag kollar ju upp lite där. The Crime Think, det är ju någon vad fan är det? En autonom rörelse, eller vad ska man säga? Precis. Kollektiv, löst kollektiv.
Exakt.
Så de har, jag lånade en bok där som heter Days of War, Nights of Love eller något i den stilen. Och den är jävligt vettig alltså.
Den är det.
Väldigt mycket alltså självkritik, och att man ska absolut inte göra någonting för att ta några politiska poänger, och att flasha med någon politisk kunskap är lika dåligt som att skryta med sin fina bil. Så det var jävligt intressant läsning. Men det är ju fortfarande väldigt extremt, alltså att vara så antikapitalistisk som man inte köper mat.
Ja, precis.
Det måste vara jävligt jobbigt att hålla uppe den livsstilen alltså.
Undrar om jag är på turné då?
Ja, de borde ju cykla på turné. Det känns ju jävligt skönt att åka runt i en jävla bensinslukande minibuss i de hela Europa.
Verkligen. Som du sa där, så är ju Crime Think något slags kollektiv med olika celler, som det beskrivs. Störst i Europa är ju Tjeckien och Spanien tydligen, men så har de någon internationell. Men som du säger, de ger ut mycket material, och för de som vill fördjupa sig så finns det nog en hel del att läsa. Jag är mest fascinerad av det och de historier som vår gode vän Tim drog, baserat på den litteratur som han senare lånade ut till dig. Så det ska bli kul att höra mer om.
Ja, det var det. Fan, fet läsning alltså.
Och det är alltid nyttigt att ifrågasätta sina egna ståndpunkter ibland sådär. Även om det är väldigt extremt.
Men sen har jag också ett väldigt... Nu är det, alltså, det här är ju värre än det Satanic Surface-ryktet. Men jag snackade med en kille som heter Ronny för många år sedan, som spelar ett band som heter Burst. Och som jag fattade så... Jag vet inte om han bokade dem eller om han turnerade med Catharsis i alla fall. Och han tyckte väl att de var... De vägrade att köpa mat för att det var att stödja kapitalismen, men de hade inga problem med att äta hans mat, så de hade mer eller mindre våldsgästat hemma hos honom och blivit kvar liksom. Men det var ju, ja, nu är det väldigt, väldigt lösa minnen här, så jag kan felcitera det, men...
Ja, men det känns ju som att man skulle behöva ta sådana genvägar för att överhuvudtaget kunna överleva.
Ja, det är ju
liksom, speciellt på turné.
Det går säkert att rättfärdiga att man åker buss eller så, om man bara gör det utan biljett liksom, för att den ändå går. Så att...
Ska vi återkoppla lite till gay-historierna?
Ja, men det tycker jag.
Leftover Crack var jag för 2 veckor sedan att spela.
Ja, fan. Jag ångrar lite att jag inte bara lyssnar på Leftover Crack, för jag älskar ju Choking Victim. Men jag tyckte aldrig att Leftover Crack dock blev lika bra.
Var det något lokalband som supportade eller?
Det tror jag skippade i så fall.
Okej.
Jag också. I alla fall, jag köpte skivan, och en låt på skivan heter Gay Rude Boys Unite.
Ja, men det var ju det. De gjorde ju en tröja också som jag tyckte var jävligt
med
cool.
Med texten på,
ja. Ja, men så var det, det är ju två skinheads som kysser varandra. Så det var jävligt fet tröja, så man såg den direkt liksom.
I alla fall, jag köpte skivan och läste texten. Det är ju en disslåt mot Tim Armstrong och Hellcat Records.
Jaha, hur
då? Någonting att de skulle vara sexister, homofober.
Men skivan är väl släppt på Hellcat också om jag inte minns fel?
Ja, det är den.
Okej, okay. Ja,
Tim Armstrong lyfter inte på texterna innan han släpper det.
Det är kontentan alltså.
Ja, men vad bygger de?
Det var väl lite rykten om att han skulle ha sagt knepiga grejer, använt konstiga bilder i skivor och har släppt Buju Banton, som jag har lite aningar på är inte supersoft med homosexuella.
Nej, de brukar inte vara det, de där reggae-snobbarna.
Men sen är det ändå Tim Armstrong, Rancid, det känns ju inte.
Ja, det låter skönt. Men det är alltså, det är lätt, eller det blir så skevt när såna här, ja, med homofob rykten kommer upp. Jag vet, vi i Örebro hade i Hardcore Örebro dök det upp för en herrans massa år sedan ett helt jävla sjukt rykte som man fick höra när man var på spelen. Ja, men Path of Return, det är, de brukar knacka bög efter spelningarna.
Det är allmänt känt.
Ja, det var verkligen sånt som man fick höra när typ när vi var i andra städer. Och ja, det hela kom, det här jävla internet i alla fall. Någon snubbe som skrev på ett forum helt uppdiktad historia om att han hade blivit misshandlad inne på skylten.
Mm. Och var det på en Blood for Blood-spelning?
Jag tror det var på det Blood for
Blood-spelningen.
Det måste ju varit 2004 eller
ja, det var länge sedan. Men snubben skrev att jag var inne på muggen. Och då kommer in två snubbar med bandana och bara spör en blodig liksom. Och det här skulle ha att göra med att killen spelar i ett band då, som hade kört en Limp Wrist cover. Också klassiskt queercore band för övrigt. Och de snubbarna skulle ha varit med i Path of Return. Och sen så började spåra ur ännu mer. Och inte nog med det, att efter att de hade spöat mig så var jag nerjagad på stan av ett helt gäng. Och ja, så drog det här jävla sjuka ryktet igång. Och jag vet inte hur mycket jag ska utveckla Path of Return, men att jag kan säga att de killarna i bandet har ju haft mycket homosexuella aktiviteter för sig. Så att helt ogrundade rykten i alla fall.
Lätt hänt.
Det är ju nästan på plats att vi kan. Ja, fan, om det är någon som vet vem som sa det här, så kan man ju kanske göra en hardcorens svar på det här gamla tv-programmet Förlåt mig. Så vi ringer in René Nyberg eller någonting, så får den här killen ta tillbaka det här.
Precis.
För det var fan jävligt sugigt att ha det ryktet över vårat. Ja, fan, inte så kul att höra liksom. Nej, här kommer böghatarna. Så var det med det.
Helt sjukt.
Ska vi börja runda av lite?
Ja, det kan vi göra. Vi kan väl gå in på det här segmentet som vi kallar för Not Just Boys Fun.
Ja, fan jävligt just kul det. Nu att vi har fått med oss lite support här. Ska vi bara klippa in det så kan vi ta snacket.
Måste presentera vilka det är.
Ja, oh, för fan. Maja och Therese, två veteraner i Örebros hardcore-scen. Jävligt kul att de supportar oss med det här. Verkligen. Och hoppas att nu när isen är bruten att fler kan höra av sig och styra upp den här jävla podden.
Verkligen.
Vad fan rullar.
Yes.
Ja, vi tänkte när vi hörde från Danne här att det här skulle bli det politiska temat på det här avsnittet, så tänkte vi att då är det klart vi vill vara med och prata lite feminism och hardcore. Och det började också lite med näthat här i veckan som Therese har fått utstå, så att då kände vi extra mycket för det här ämnet just nu.
Ja, det har väl varit veckans tema kan man väl säga. Ja. Jämställdhet i olika branscher. Ja, det var väl för att ta det väldigt kort, så jag har läst till maskinförare och har ifrågasatt lite det här med jämställdhet. Man söker jobb och de som maskinförare och får höra att vad ska du göra? Ska du baka och städa eller? Då blir man ju lite småsur och ifrågasätter väl lite det här med jämställdhet. Hur långt man har kommit egentligen inom vissa branscher. Och jag går in på ett forum på nätet och ifrågasätter den här med jämställdheten, varpå på 10 minuter man får 50 kommentarer om, är du dum i huvudet, har du bokstavskombinationer, ja, om du inte kan snacka för det så ska du nog inte in i den här branschen och så vidare. Jag vet inte hur mycket det var att snacka om egentligen, så att man kan lägga ner det där ganska.
Och om man tänker över till dagens ämne, så tänkte vi prata om att så har vi i alla fall inte känt inom hardcore-scenen.
Nej.
Nej.
Ja, om man nu ska ta det här från ett tjejperspektiv. Så var vi väl väldigt överens om att det alltid har varit väldigt välkomnande.
Ja, precis. Att man har aldrig känt av någonting, att man inte får vara med eller att man skulle vara sämre på någonting, eller?
Nej, utan vi var väl överens om att det har väl byggt upp självförtroendet väldigt mycket. Att vi är väldigt glada idag att man kom in på det här med hardcore under när man gjorde och sådär. Att det har byggt upp ens självförtroende väldigt. Att man som tjej har stått på sig och man har gått, även om det har varit 95% killar, så har man i alla fall gått dit för musiken.
Precis. Sen finns det ju saker där också som, varför är det 95% killar som går på spelningarna?
Ja, där
det börjar vi fundera över. Och har väl inte så mycket svar på det heller?
Nej, det skulle ju vara, vi hade ju lite teorier där, men det var inget som höll.
Nej, en teori om att det är väldigt mycket machokultur, att man kanske känner sig, att man kan känna sig utanför redan från början, och då kommer man inte ens på spelning och då förstår man inte hur välkomnande det är.
Nej, och att det blir en väldigt sluten grupp kommer vi fram till också. Mm. Att man kanske inte kommer in heller om man, ja men som själv. Ja, man kanske inte går dit om man känner någon. Och, som vi hade lett teorier där om. Det är ju mestadels killar och killar tar med sig fler killar.
Ja, precis.
Så att, ja nej men det har vi ju funderat på. Det skulle vara intressant att veta. Och likadant det här med att tjejer faktiskt ändå stöttar tjejer när man, alltså lite sådär.
Som i alla fall, det känns som att vi tänker så i alla fall. Att om man ser ett band med, där det är en tjej med i bandet som spelar hardcore, vilket inte heller är så vanligt.
Det är två likvärdigt bra, alltså rent musikaliskt lika bra band.
Och det ena består av bara killar och det andra innehåller minst en tjej. Då tycker man att det bandet är lite bättre ändå.
Mm.
För att man vill stötta tjejer i scenen på något vis.
Ja, och är det jämställt då?
Egentligen. Nej.
Eller blir det åt andra hållet?
Precis.
Ja, nej men så är det ju. Alltså, och det är ju ideal. Alltså. Det är klart att man tycker att det är coolare. Walls of Jericho är jävligt coola.
Sen passar det ju lite hela, ja men som vi pratar, hela Unity-grejen. Att man kan liksom både inom scenen i sig, men sen kan man också som tjej i scenen känna någon slags samhörighet också.
Ja, man går ju inte på en spelning och tänker att man är tjej.
Nej.
Den tanken finns ju inte riktigt när man är.
Fast man har i alla fall lite koll, så man pejlar av läget och kollar lite i alla fall. Brukar jag göra det så här, hur mycket tjejer är det på den här spelningen?
Ja, och där var vi ju väldigt nöjda över Motala här.
Ja, det kändes faktiskt rätt bra. Även om det fortfarande kanske bara var en tredjedels.
Ja, fast det kändes som att de som var där tjejer för musiken. Det var inte det här utseende.
Nej, och folk som tar för sig.
Jag är där
sig
för min kille att släpa dit mig och jag tycker det är skittråkigt.
Nej.
Utan ja, det var, ja, nej, men det var mycket bättre. Ja. Det är på god väg kanske.
Ja. Så där hade vi en liten fråga till er andra i den här podcasten. Brukar ni tänka på hur mycket tjejer det är på spelningar som ni går på?
Ja. Precis, och hur man.
Och har ni någon fundering kring det och varför det inte är så mycket tjejer?
Ja, det skulle vara rätt intressant att
höra fler synpunkter.
förutsatt att det inte är på spelningar som Disnats.
Ja, just det. Ja, precis. Jag var ju på Disnats här i veckan i Örebro. Det var ju inte så bra. Där kände jag mig inte så välkommen som tjej. Det liksom kändes som att nej, tack. Nej. Det började med att jag liksom samma dag som vi skulle på spelningen råkade se ett av deras skivomslag som var väldigt otrevligt, tyckte jag. I alla fall väldigt sexistiskt. Sen var, om man tycker att sexism är trevligt eller inte, det är ju upp till var och en. Men
tolkningsfråga.
Ja, för mig känns det inte så bra. Så att redan där kändes det dåligt. Och det kändes dåligt under spelningen också. Så att, ja, det är klart att det finns band inom den här typen av musik som inte riktigt heller.
Ja, det är väl som vi pratade om lite. Det är irriterande att gå på band som är så fulla så de inte kan uppträda som de ska. Men när de dessutom trycker ner folk, då är det väl ännu värre.
Ja, precis.
Då är man ju på botten totalt.
Ja, så att det är klart att man tänker på sånt. Men vanligtvis så brukar det ju inte vara så mycket.
Nej, men det var, vi pratade väl lite grann om det här med kvinnliga medlemmar i band så där också. Och hur, om man som man eller kille ser annorlunda på det också. Är det coolare med när det är tjejer med i bandet?
Eller är det inte? Jag som till exempel har hört kommentarer från killar att ja, fast jag gillar inte kvinnliga röster på den här typen av musik. Och då blir jag så, vad är det? Va?
Nej, precis. Så jag har en kompis som går igång på sånt. Så att,
ja, det, precis.
Det finns ju alla sorter, det gör det väl alltid. Men jag tänker just om det finns någon.
Och för en vidare podcast har vi funderat på att det skulle också vara intressant att få med någon tjej som spelar i något hardcoreband för att få någon slags inblick i hur
om man blir bemött på ett otrevligare sätt eller om man är lika välkommen där som man är som publik eller
hur precis
det. Så att, har ni lite att fundera på?
Tack för oss då.
Ja, tack.
Tack så mycket Maja och Therese för väldigt bra synpunkter och direkt så kan vi adressera deras fråga här till oss om vi brukar tänka på hur mycket tjejer det går på spelningar.
Men det är ju klart, Maja. Alltså man, är det mycket tjejer så blir man ju peppad. Liksom. Det tycker jag alltid. Så det är ju svinkul med lite mix av folk. Liksom.
Visst är det så. Och jag tycker att man bör hylla sådana initiativ för jämställdhet som föreningar som Stockholm Straight Edge faktiskt tog under förra året när de hade som ambition att boka fler band med kvinnliga medlemmar och faktiskt gjorde så när de tog in band från både Europa och USA som var frontade av kvinnor och hade medlemmar som var kvinnor. Men varför tror ni att det ser ut som det gör då med att det är så mycket killar i scenen?
Fan, det är ju, vad är hönan, vad är ägget? Det här är ju, det här krävs ju lite eftertanke. Det får vi nästan skjuta upp till nästa avsnitt. Jag vet inte, det måste man ju fan tänka efter lite på. Men om man snackar hardcore band med kvinnliga medlemmar så är ju, ja men typ Rachel som spelar i både Indecision och Most Precious Blood är ju en av de kändaste som kvinnliga frontfigurerna. Men sen och, även
också någon nämnde Walls of Jericho.
Walls of Jericho såklart. Men ett tips då är Denied från New York som är kan man väl säga ett av de första banden med liksom i beatdown stilen innan det blev pajigt. Denied från New York som har kvinnlig gitarrist som är superbrutalt och coolt som fan. Jag tipsar om den. Den skivan på i vårt lilla Facebook-galleri där med bra skivor. Fan har vi mer?
Jag skulle gärna vilja lyfta fram nu på senaste tiden så har du ju Malice från Australien som är beatdown. Då, right. Men som är liksom stenhårt. Och där kan man ju verkligen inte snacka om att det hörs någon skillnad att det skulle vara en tjej som nödvändigtvis sjunger. Utan den rösten är brutal. Alltså det är bland det hårdaste som jag har hört på senaste tiden.
Såg ni nya Madball-videon eller?
Nej.
Gästar ju
Candice från USA.
Ja. Okej.
Okay. Det lät ju svinbra, men oh jävla vad stor den har blivit.
Den videon alltså.
Stor som är muskulös.
Aha, okej. Okay. Jag tyckte så att stor den har blivit. Ah, ja.
Ja, men det kan man också liksom, om man nu ska ge sig in i en jävla diskussion om kroppsideal.
Mm.
För i videon så håller Candice på och lyfter vikter och gymmar och ska bli en liksom
Born strong
liksom, men Vad tänker Turnstile som körde i Motala med båda över, hade bra kroppar och liksom, är det här det nya, är det här det nya idealet liksom? Mm. Klassiska punklucken är ju liksom smal och söndersupen, men nu är det helt plötsligt okej, eller liksom uppmuntras att man ska vara någon sorts muskelbyggare.
Precis, det är lite så här gladiator-style på.
Ja, ja, men man tänker till Bray och Porcell, de var ju också jävligt bitiga, men det var ju ingenting de skyltade med. Nej. på skionslagen.
Exakt.
Och jag menar, ja, Youth of Today har ju Physically Strong, Morally Straight, och alla den där Posse Youth Crew-banden snackar ju också om hälsa och träning och sånt där, men nu känns det som att det är mer utseende fixerat.
Precis.
Så det är klart att liksom Candice känner trycket att ska man vara frontman ska man vara, eller frontman, frontare, vokalist, så ska man vara
Beefcake.
Något sånt jävla muskelberg. Jag vet fan.
Verkligen.
Men ja, som sagt, vi börjar tänka igenom lite vad vi ska säga.
Ja, och jag menar, det är ju inte speciellt roligt heller att söka på hardcore på Google och få upp den här förbannade Fall of Gaia-videon som vi har
hittat. Det håller på att glömma bort
Facebook-flöde här. En video som, ja, vad fan ska man börja överhuvudtaget?
Hur hittade vi den? Eller du den?
Jag kollade på någon annan video så kom det upp typ det nya, någon ny jävla video. Man såg ju direkt att det såg ut som någon hiphop-video på den här stillbilden. Så ja, jag klickar igång det i alla fall. Och det var ta med fan det värsta jag har sett. Alla kategorier.
När du skickade inte mig, när man läste Gaia, tänkte man, ja men det är väl något,
ja, men det
grönsaksmangel igen.
Ja, fan, Tears of Gaia och heter det, Children of Gaia. Det är så klassiskt,
Downfall of Gaia.
Klassiskt grönsaksmangel namn.
Ingen salladsmangel det här alltså.
Men vad fan har hänt liksom? Jag har alltid,
vad är det här? Ja, men det är HC,
ja,
det är VV.
Jag vet inte, någon jävla kanal för det var massa videos
längst ner.
Ja, precis. Det känns ju mer som ett sånt här bolag som typ Fall Brawl skulle kunna lägga ut en video på också.
Ja, de verkar liksom sjukt.
Är det ett skivbolag?
Nej, det är bara en kanal tror jag. Ja. Jag tror de har med jävligt dålig självcensur här, alltså.
Precis.
Men jag fattar inte
någonting av videon.
Nej, men vad fan.
Det är inte hardcore.
Det är så jävla lite hardcore. Så, och jag har alltid liksom, jag har aldrig lyssnat på metalcore sådär. Förutom alltså de riktiga metalcore-banden som är All Out War, Marauder och Stigmata liksom. Det andra har man ju bara, ja, det finns, men det skiter jag i.
Maroon, för fan.
Heaven Shall Burn.
Ja, kanske. Men alltså den här metalcore-grejen, det håller ju på för fan och förvanskar hela hardcore. Alltså, kidsen som kommer in på metal hardcore, är det här, eller det här de tycker är fett med hardcore, då är jag inte fan vart vi är på väg alltså.
Men jag tror att ett stort,
det är så skilda scener. Det är ju inte hardcore.
Nej, men alltså ett stort problem tror jag, det är att man klumpar ihop hardcoreband med de här jävla clownbanden på stora turnéer som till exempel Vans Warped,
ja, men,
Tour
eller
i
hur?
USA, ja. Där man kör liksom Broken Side först, sen kommer Terror, sen kommer en jävla fönband och sen liksom det blir liksom kaka på kaka
och att de själva kallar det hardcore.
Ja, exakt.
Ja, men så det är ingen jävla mänsklig,
inte fatta grejen,
alltså. Det är ingen jävla mänsklig rättighet att få kalla sig för hardcore. Alltså, det finns ju ändå någon typ av grundhyfs. Man kan fan som fuck you, låt bli, försvinn. Jag vill åka ner till Tjeckien och vaska de där jävla bratsen alltså. Ser ut som den jävla Stureplans lirare.
Ja, men verkligen.
Jag spyr på den här skiten alltså. vad fan.
Danne slår näven i bordet över Fall of Gaia, men det tycker jag är helt rätt.
Ja.
Ska vi ta och ringa Larsson eller?
Ja, för fan, vi har ju veckans önskelåt då, Fredrik Larsson. Mest känd som trummis i Millencolin, men som har jävligt mycket.
Han är ett skivbolag.
Ett skivbolag, Denial, han kör klubb i Örebro, Tidens Tempo, sätter upp spelningar. Så ja, han är högst involverad i scenen på alla sätt.
Spelade väl även på Motala Hardcore Fest va, första året med sitt punkband.
Kvotering.
Ja, precis.
Ja. Får vi se om han svarar den här gången då. Till skillnad från Boris.
Vi testar.
Ja.
Nu ringer det.
skada. Vi får
fan sluta
med ännu en gång
att ringa upp alltså. Ja, men vad fan.
Som tur är vet vi vilka låtar han vill höra.
Ja, vad vill han höra då?
Mob 47. Kärnvapenattack och det är upp till er.
En dubbelönskning, men det kan jag väl acceptera.
Så länge det är korta låtar.
Let's do it.
De kommer här.
Ja, just det. Innan Larssons önskning här så hade ju Maja ett boktips som hon ska komma med. Så vi kör det plus lite låtar och så ses vi igen om 2 veckor. Tja.
Tack för oss. Hej, hej.
Ja, nu är det ju så här att jag är bibliotekarie och då kan inte jag låta bli att lämna lite boktips när jag nu får prata. Och då är det 2 ungdomsböcker. Den ena heter Nick och Noras oändliga låtlista. Den är skriven av Rachel Kahn och David Levitan. Den är ju några år gammal, men den är superbra och det finns med folk som spelar i queercore band. Det känns ju liksom som rätt så otippat att någon skriver om så här i ungdomsböcker. Så det är, och sen i övrigt så handlar det väldigt mycket om musik överlag som, ja, som är mycket bra.
Det är
bra.
Väl väldigt mycket name dropping.
Ja, det är det ju. Inte bara hardcore visserligen eller så, men det känns ändå som att det överhuvudtaget får vara med. Känns skönt. Se inte filmen. Den suger röv, kan man säga. Läs boken. Och sen så är det en annan bok, en ganska ny bok som heter Eleanor and Park av Rainbow Rowell, som också är en ungdomsbok. Och det är inte så ofta man får läsa en ungdomsbok där det också är folk som är väldigt besatta av musik, och det är inte så ofta någon av dem har en Mind of Friend-tröja. Men det har en i den här boken. Bara det är ju värt att göra att man ska läsa den. Ja.
De lyssnar på Smiths också.
Ja, det gör de också.
Riktigt.
Ja. Ja, det var det. Temperatur! En arbetsplan! Det andra är fel! Allt är fel! Allt är fel! Allt är fel! Allt är fel! Hemskigheten är ut på den här skön! Temperatur! Temperatur!
Ah!